Ja, det var intressant att höra om radhus och fyrkantig funktionalism som inte var så poppis. Det var tur att det fanns motstånd mot. Jag skulle kunna gå tillbaka till lite rundare. Nej, rundare, lite sådär kantigare hus och lite snickarglädje och lite, gärna några tinnar och torn, men införde nog stugmodellen, den lilla stugmodellen allra bäst.
I alla fall.
Funktionalismen på 30-talet. Med genklang hos totalitarismen, militarismen och socialismen, och inte minst hos nationalsocialismen i Tyskland. Det är lite sådana saker som också finns med där i bakgrunden som kan vara bra att komma ihåg. Jag ser inte att man kan koppla ihop det direkt, men lite sådana kopplingar finns det. God morgon, det här är Radio Nacka, och när kokarmen 7 så kopplade datorn om från den inspelade uppläsningen till denna direktsändning. Klockan är 7:02 på morgonen den 3 juni 2004. En torsdag. Vi har en 16 grader utanför fönstret. Det kommer gå upp till 21 grader idag, torsdag. Lite sådär växlande molnighet under dagen. Och just nu så lyser en underbar sol in. Det är alltid soligt på morgonen här i Solsidan. Jag ska se hur Erstaviken beter sig. Erstaviken ligger bara helt plan och väntar där ute. Kan jag avslöja. Jo då, fåglarna är igång som vanligt. Fast de har börjat långt tidigare. Jag gick väl upp vid 5 i morse sådär, ja. Då var de redan igång, och nyligen hörde vi en skata här också. Och Erstaviken, den ligger dock och väntar lite, en sån här blank vatten bara än så länge. Den har inte riktigt kommit igång än. Den ligger bara helt tyst. Träden står också stilla. Ja, insekterna bara kommer nu här alltså. Men det är bara fåglarna som håller på att dra igång det hela, så att vi ska få en riktig dag idag också. Träden står och väntar, och de kommer igång lite senare, kan man anta. Så ligger det till. Lite kyligt, jag måste faktiskt stänga in. Jag måste faktiskt dra ner rullgardinen lite igen, för det blir lite mycket av solen när man ska försöka sända radio. Så ligger till. Och den gick upp 3:44 i morse. Och den kommer att gå ner klockan 21:49 ikväll. 21 grader alltså under dagen. Det är inte illa. Jag har väl en, jag vet inte varmt vi har. Min termometer står på 19 grader, men den sitter ju i solen. Jag måste ordna den där på något sätt. Montera någonstans i skuggan. Jag vet inte vad jag ska göra. Växlande molnighet under dagen. Vinden 4 meter per sekund nordlig, vridande till nordost. Så är läget i alla fall. Så det blir en varm och trevlig dag. Och ingen regn heller. Vi ska gå vidare i boken om Stockholms historia. Lars Eriksson, Stockholm under 750 år, lite senare. Och vi har ju kommit in på det här med, vi avslutade kapitel igår om kommunikationer och om hur man färdades mellan Stockholm. Att vattnet inte var stopp som vi ser det som, utan vattnet var ju, det var rena motorvägarna mellan de olika stadsdelarna. Och vi avslutade det kapitlet, och vi kommer in på vad hette det förra? Vattenstaden hette förra kapitlet. Nu kommer vi in på arbetsstaden som är nästa kapitel. Och där går Lars Eriksson igenom de olika yrkesgrupper som fanns i Stockholm förr. Och hur det var skrån där man hade ett visst antal skomakare, sömmare, smeder. Det fanns alla möjliga lustiga titlar. Syltekona. Ja, jag hade en gång en affär med den. Kort och intensiv affär med en syltekona. Nåja, det var alltså, jag vet inte vad en syltekona gjorde. Jag gissar att det var en kvinna som syltade sylt eller någonting. Och det fanns till och med utrymme för en åderlåterska. De ska man akta sig för. Och det fanns även bryggerskor, säckpiperska, sömmerskor, väverskor. Och det var de kvinnliga yrkena det. Bland de manliga så fanns det då Någonting som heter köttmånglare. bältare. Det var någonting. Verkmästare, skeppare, laxkarar, bagare, kopparslagare, tunnbindare. Det behövdes. Slaktare, klensmeder, knivsmeder, mjölnare, säckdragare. Det är en karriär det. Och skeppsmän. Och det var så skrån som hade ett antal platser som fanns att tillsätta. Så skråna bestämde när någon ny fick komma in, och det var oftast via släkten. Ungefär som radiohuset uppe ikväll. Eller radion i Sverige. Lite samma idé fortfarande här, måste jag säga. Men i alla fall, så vi ska gå vidare i boken och kolla den om en liten stund. Lars Erikssons Stockholms historia under 150 år. Ska vi kolla lite på nyhetsstories då. Jag läste här att det är flera intressanta saker. Jag läste att vädret blir värre. Och här såg jag det någonstans. Katastrofväder blir allt vanligare. Och det här har hänt. Alltså det här är så intressant, för man hör olika åsikter om det här. Jag har hört en hel del människor som säger att nu för tiden har vi fler stormar och mer oväder på hela jorden i stort sett. Och att det är ett led i the global warming och att miljön blir sämre. Och det kanske är, men så finns det andra som säger nej, men det är för att nu har vi flera observationsstationer som kan rapportera väderförändringar vi hade förr. Och det har inte alls blivit sämre, det blir bättre, säger en del. Jag vet inte vad man ska tro. Det intressanta är att det är många som har dog in the race. Många som säger att nej, men vädret har inte blivit sämre, det blir bättre. De är för industrialism och utveckling och globalisering, och många som är emot sig att vädret har blivit sämre, och det är för att vi bränner upp så mycket olja och försämrar klimatet. De har också en stake in the race, men jag vet inte vem man ska tro riktigt. Och vetenskapsmännen då, som ska vara sanna vetenskapsmän, det verkar som egentligen är en miljard parametrar som gör vårt klimat här på jorden, så att vi vet egentligen inte vad som händer, hur det går och vilka cykler vi kan påverka och vilka som är jordens naturliga cykler. Men enligt en EU-rapport så sägs det att antalet översvämningar, stormar, katastrofala vädersituationer har fördubblats under 1990-talet. Och det är EEA, EU:s miljöbyrå, som skriver den rapport nyligen. Och de ser det som ett tecken i den pågående klimatförändringen. Rapporten heter Signals 2000. Och där visar man en hel del tecken på att miljön har blivit sämre, trots att det ändå finns en hel del initiativ och försök att förbättra miljön. En sak de pekar på EEA, det är växande mängd förpackningar som slängs ut som avfall. Och trots att EU då har vissa direktiv för det här, så tycker man det är ett problem. Och man tycker att hushållning med energi är en av de viktiga sakerna. Och en sak som har försämrat miljön är väl de ökade transporterna. Jag måste säga att kan man inte odla mer lokalt och producera mer lokalt? Måste man skicka limpor på lastbil runt hela Europa? Det är helt galet egentligen. Och det är klart att ska man ha demokrati och frihet och marknadsekonomi, så blir en ökad energiförbrukning. Det hänger ihop med frihet och det hänger ihop med demokrati. Det går inte riktigt att skilja på de två. Och jag tror den kunskapen tror jag inte riktigt har trängt in hos många. Och inte ska man nedrösta demokratin, men man behöver faktiskt styrmedel från ett samhälle. Man behöver, för att skydda miljön, så behöver man faktiskt tvångsåtgärder och stopp. Det är inte konstigare än biltrafiken. Vi har en fri biltrafik, vilket innebär att man kan köra bil. Man kan köpa vilken bil man vill, köra vart man vill, när man vill. Det är fri biltrafik. Men det finns regler. Man får inte köra på fel sida, inte mot rött och lite sådana saker. Inte vid hastighetsbegränsningen. Och det är repressiva åtgärder. Och trafikpoliser och trafikregler är repressiva åtgärder. Men de här repressiva åtgärderna gör att det blir en fri biltrafik. För utan regler och trafikpolis så skulle bara de allra största, starkaste bilarna våga ut och köra. De andra skulle bli överkörda, elkörda, nedkörda och inte kunna köra. Så det skulle inte bli en fri biltrafik. Och det är samma sak med ekonomi och miljö ungefär. Och om det vore total avreglering av ekonomin som tokliberaler vill, då skulle det naturligtvis inte bli någon fri ekonomi mer än i någon vecka. Sen skulle det några stora monopol ta över och förbjuda allt annat och lägga ner allt annat och så vidare. Så det skulle bli totalitärt igen. Och med miljön är det så att det behövs då repressiva tvångsåtgärder för att skydda miljön. För att den ska kunna vara fri också. Men problemet är att det finns också så många socialister och totalitära krafter som i all glädje går in och stoppar fria marknaden. Stoppar industrin och vill stoppa, begränsa och minska. Så för dem är ju miljöhänsyn perfekt. Det är liksom en ursäkt bara för att bygga ut socialismen. Det är det som är det värsta, att man vet inte riktigt när de här miljöhänsynen är ärliga och inte. Och framförallt är det så svårt att rent vetenskapligt säga exakt vad som är farligt och inte. Så det är ett problem vi står inför. För det är faktiskt mycket allvarliga saker om vi ställer till miljön. Och som sagt, även om inte vi gör något så kan det faktiskt vara naturens egna cykler som kan ställa till. Och det kan faktiskt komma en istid under vår livstid. Istider kommer och går, minst 4 har man registrerat. Och då kan slå om på ganska snabb tid också. Det kan faktiskt gå på en 10 år. Man har kollat isen i till exempel Antarktis och isen på Grönland. Där borrar man sig ner. Och det är som årsringarna är träd. I träd så kan man se år för år. Och ungefär mycket har växt varje år. Vissa år växer ju träden mer och vissa mindre och sådär. Och med isen så kan man då borra sig ner. Och det har lagts lager på lager med snö och is ovanpå. Så man kan borra sig ner och se som års, kanske inte ringar dem, men årslager ner i isen. Och se ungefär hur kallt det har varit de olika åren. Och då kan man säga att istiden har slagit till ganska snabbt ibland. Och så har vi den här katastroffilmen. Hollywood gör ju ofta katastroffilmer. Ett ämne man har tagit upp nu, det är ju då en The Coming Global Superstorm och The Day After Tomorrow heter filmen. Som tar upp det här med en snabb istid som slår till. Och det är en katastroffilm i första hand, men så den är väl, jag har inte sett den, men jag misstänker väl att den är lite överdriven och konstig och sådär. Men själva grundtanken är ju intressant. Jag tycker det är bra att man tar upp den och det är inte fel att göra film om den. Bara inte blir sån här backlash att folk tycker att det är ren skräckpropaganda. Men det är intressant att tänka tanken och fundera. Och det är bra att ha förståelse för miljön. Och det är alltså någonting som vi nog kommer få känna av. Men det första som kommer hända är ju att vi kommer få en oljekris förr eller senare här. Det räcker med att priset på olja går upp så får vi världsdepression, vi får massarbetslöshet och ekonomisk depression och stor kris. Det räcker alltså med att priset går upp. Och det här vet jag inte heller, det är många som tror att det bara blir dyrare att åka bil och sådär. Men nej, det gäller faktiskt allting. Allting blir dyrare för allting är beroende av oljan. Den kommer in överallt. Eftersom vi använder olja på ett eller annat sätt i så gott som allt vi gör. Så det är någonting som kommer att komma. Och här kommer då kriget mot terrorismen in och de oljetillgångarna. Och varför Al-Qaida försöker störa oljetillförseln. Al-Qaida försöker ju bryta ner den och liksom störa den för väst. Att väst ska kollapsa av den anledningen. Därför man har attackerat Saudiarabien nyligen och man har attackerat oljepipelines i Irak och så vidare. Och mitt i allt det här så skulle vi faktiskt kunna hjälpa genom att inte förbruka så mycket energi. Det behöver man faktiskt inte. Det går faktiskt då att förbruka mindre och leva lycklig ändå. Och där är klart att skulle man vilja se lite mer initiativ. Så att det hänger ihop. Kriget mot terrorismen och energin hänger faktiskt ihop. Och även med miljön. Det är ganska intressant att det gör det. Och det gör på ett sätt intressantare att följa också. Och det hänger upp dessutom med demokratin kontra totalitarism och så vidare. Och så finns det naturligtvis en hel del krafter som spelar sina egna spel. Det finns ju många som vill bevara sina små maktmonopol som då är mot demokrati. Och nu pratar jag inte om några av Osama Bin Ladens. Han är ju en typisk sån, men det finns även i väst här. Det finns intellektuella och vänstertyper som vill, och storföretagare som vill behålla sina monopol och inte gärna ser. Därför man hatar USA så, för att liksom representanten för demokrati och frihet och för folkets makt, rena folkrepubliken. Och det hotar ju då man har ett monopol att skydda eller sitter på ett litet imperium på något sätt, så hotar det som mest. Så att då allierar man sig gärna med de som försöker att störa demokratin, om det nu är kommunister eller om det är islamister. Så det finns en hel del sådana spel också. En del. Vi har en Mugabe i Afrika som hellre låtit folk svälta än att förlora makt. Han vill liksom bara ta makt. Och samma sak gjorde i Lenin. Han satte ju hela modellen för att när man ska ta sig upp på makt, handlar det inte bara om att klättra upp själv, det handlar om att trycka ner folket också. Så han ordnade massvält. Stalin fortsatte med det. Så att det där är ju någonting som går igen, som även Fidel Castro fortsätter med. Och alla de här sakerna vore ju trevligt att de kunde debatteras i svenska media, men nej, där får man liksom en helt annan bild av det hela ständigt. Så att jag vet inte, det vore kul att kunna ge en annan bild, men det är nog inte så lätt. Vad som ska hända dock i media i Sverige är att det eventuellt blir en form av strejk nu klockan 16. Och det är många journalister som eventuellt kommer göra en strejk. Jag har inte sett det senaste, om det har kommit något nytt medlarbud eller någonting nyligen. Storyn bakom är att det här med media är ju väldigt viktigt, att hålla koll över folk är väldigt viktigt, och därför gäller det att ha pålitliga mediearbetare naturligtvis. Och därför vill man inte gärna anställa folk, för de kan ju plötsligt få egna idéer. Så vad man gör inom de stora media, Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet, Sveriges Radio, Sveriges Television och alla andra, det är det att man tar in journalister på ett halvår ibland. Det har ändrats lite beroende på hur lagarna har varit, men ibland har det varit 11 månader och ibland ett halvår. Och sen blir de utkastade. Det säger man inte alltid till om, så många unga som tror att de liksom har fått någon sån här vikt och tror att nu kan de få jobba här och sådär. Och sen blir de utkastade. Och men det är alltså en ständig rotation. Därför ni ser samma människor, samma ansikten och namn då, som cirkulerar med, som går från tidning till tidning och sen kanske radio eller tv och så tidning igen. Därför att de får alltså en 11 månader på varje. Sen blir de utlasade. LAS, det är lagen om anställningsskydd, som säger att arbetsgivaren bara får ha någon tillfälligt anställd i 11 månader. Sen måste de antingen anställa dem eller göra sig av med den. Så därför kallas det utlasning. Efter 11 månader så blir journalisterna utkastade. Och det här pågår till många år. Det kallas för vikariekarusellen. Och det är en mycket stor del av de journalister ni ser och hör i media som är såna här. Det är därför det byts ansikten så ofta. Och det finns några få fast anställda. Man märker skillnad på dem också. Det är en ständig karusell. Och det goda med det är att det blir lättare för nya att komma in då på ett halvår eller 11 månader, men så blir de utkastade. Och så är det som sagt, och det är alltså en stor grupp journalister som ständigt cirkulerar från redaktion till redaktion. Och när de har blivit utlasade efter 11 månader på redaktion, då är de svartlistade i 3 år, om jag minns rätt. De får inte komma tillbaka till samma ställe, sådär. Och det är alltså lagen om anställningsskydd som gör detta. Och det är klart, det här är ju, det är bra för arbetsgivaren. Då vill de inte vara så, osäkra på folk, för det är lättare att hålla koll på journalisterna. Och det här förklarar också till viss del varför vi har en sån likriktad journalistkår som liksom alla sjunger samma stämma och gör samma sak. För det gäller verkligen att sköta sig och följa den här PK-linjen som gäller i Sverige. Så det är lite förklaringen. Och nu ska det eventuellt, jag hittar ingenting, jag ska gå in på tidningen Journalisten och se om de skriver något om det här. Det är fackförbundet för journalisterna. SJF, Sveriges Journalistförbund heter det egentligen. Ska vi se, det kommer jag inte ihåg. Så klockan 16 idag har det varslats som någon form av nedläggning av arbetet. Och det vet jag inte om det gäller alla i Journalistförbundet eller om det gäller bara dem kanske. De här vikarierna som snurrar. Vi ska se. Jag återkommer till det. Det här är Radio Nacka. God morgon. Jag heter Lasse Lundberg. Finns här varje morgon mellan 7 och 8. Klockan är 7:19 och vi har en 14 grader. Det kommer gå upp till 21 grader. Växlande molnighet. Ingen nederbörd idag. Så det låter väl bra. God morgon. Medan den konflikten väntas komma ett slutbud idag, sägs det. Och ja, det kanske klockan 16 som det blir lite tystare i Sveriges Radio. Vi får se. Jag ska kolla vidare här. Ja, det är alltså inte journalistarbete jag gör, utan jag bara läser lite så här. Ja, man, vad det ser ut, vad SCF vill göra är att göra någon form av blockad mot att journalister utför flera saker. Förr i tiden var de bara journalister, men sen har det då utökat så att de sköter bandspelare och de sköter ibland kameror till och med, och de redigerar och lägger ut saker på webben. Och tydligen det här man vill blockera mot från klockan 16 idag, så att journalisterna bara ska göra en sak. Jag vet inte, det var lite konstigt, men nåja, det är deras stridstaktik. En annan nyhet som kom var Kalla fakta i TV4 som berättade här nyligen att regeringen och Anna Lindh hade känt till den här avvisningen som skulle ske när Säpo fanns på plats, när CIA-folk tydligen avhyste några egyptier, eller grep några, rättare sagt. Några terrorister. Misstänkta får man då säga. Terrorister. Och nu så tillbakavisar då Hans Dahlgren på UD och säger att nej, det här visste vi inte om alls. Ja, vad ska man tro? Det är ju väldigt vanligt det här. Kabinettssekreterare Hans Dahlgren, och han säger att det finns inget stöd för påståendet att polisen nämnde att ett amerikanskt plan skulle användas. Alltså det här är samma gamla vanliga visa. Regeringar borde sina säkerhetstjänster göra jobb som regeringen sedan förnekar. Det vanliga är att säkerhetstjänsterna tiger och tar skiten för vad regeringarna är ett ord om. Så det är det vanliga. Och det här är kanske ytterligare bara ett fall i det. Det har vi pratat om tidigare, det här med den falska neutraliteten i Sverige också, naturligtvis. Och spelet med NATO under täcket, vilket alltså bara sätter Sverige i en sämre situation än det skulle ha varit med ett öppet medlemskap. Och i pressen då så undviks den stora grundfrågan om Sverige ska skydda demokratin och kriga mot terrorn eller inte. Det är egentligen det den stora frågan är. Och det är självklart att Sverige ska. Och det är självklart att Sverige ska ha ett öppet samarbete med väst och med demokratier och mot totalitära krafter och mot terrorister. Det borde vara så självklart. Så att det här borde egentligen inte vara ett ämne att ta upp, men nu när det är det så är det väl helt enkelt så att regeringen inte vill låtsas som de order man ger, och det är ganska vanligt. Inte bara svenska regeringen, utan andra gör så. Nåja, så det är väl samma gamla story som fortgår. Det konstiga som hände var väl att det var någon på Säpo som berättade vad sanningen var och inte höll tyst som de brukar. Där måste de har en ny chef, det kanske därför. Den gamla fick väl gå, eller jag vet inte hur det var. Det var någon som inte förstod där. Jag vet inte hur man gör när man går från vanliga polisen till Säpo, om man går igenom en omskolning. Jag vet inte hur det funkar riktigt. Men i alla fall, klockan är 7.31. Det här är Radio Nacka 99,9. Och vi kommer få en underbar vacker dag, 21 grader. Lite mulet har vi nu. Nu har solen faktiskt tagit semester. Det kommer vara så här växlande molnighet hela dagen. Om en stund så ska vi gå vidare i Lars Erikssons bok Stockholms historia under 750 år. Vilket är ungefär lika långt som 2 snabbprogram. Arbetsstaden lyder nästa kapitel ur Lars Erikssons bok Stockholms historia under 750 år. Det första Stockholm var boplatsen för köpmän och fiskare. Här sålde och köpte man varor. En del köpmän bosatte sig på Stadsholmen. Andra kom på kortare besök bara för affärernas skull. Och inte så få de familjeägda handelshusen i de nordtyska hansestäderna sände fram till 1600-talet någon familjemedlem att bo i Stockholm som företagets ständiga representant. Så fort en fast förbindelse var etablerad med såväl slottet som stadens invånare började olika yrkesutövare att dyka upp. Och tack vare en bevarad skattelängd, skotteboken, från år 1460 så vet vi vilka yrkeskategorier som fanns i den senmedeltida Stockholmstrakten. På Stadsholmen bodde då 43 timmermän och 40 fiskare, medan skomakarna var 25, skräddarna var 24 stycken. Något färre var murmästarna, 17 stycken, smederna 13, guldsmederna och köttmånglarna 11 vardera, medan antalet skinnare var 8. Ett stort antal olika yrken hade mellan 5 och 8 utövare: bältare, verkmästare, skeppare, laxkarar, bagare, kopparslagare, tunnbindare, slaktare, klensmeder, knivsmeder, mjölnare, säckdragare och skeppsmän. Gemensamt för alla dessa hantverkare var att de alla skulle vara anslutna till ett hantverksämbete eller skrå efter att ha arbetat som lärpojkar och gesäller och sedan fått sitt mästarprov godkänt. Det var de övriga mästarna och stadens styrande borgmästare och rådsmän som bestämde hur många mästare de skulle ha i varje ämbete. Och dessutom bestämde de gamla mästarna vem som skulle godkännas som ny mästare. Varje ny hantverkare och köpman som ville bosätta sig och arbeta i Stockholm måste först vinna burskap, det vill säga acceptera som borgare med en sådans plikter och skyldigheter, för att sedan kunna börja arbeta legalt. År 1460 var runt 15% av hantverkarna kvinnor. Och de flesta av dem var änkor som hade tagit över mannens verkstad och styrde de anställda i cellerna och lärpojkarna. I flera hantverksamheten fanns en regel som tillät kvinnorna att överta mannens verkstad under ett år. Ett exempel på detta är den kvinna som i 1464 års skattelängd betecknas som citat hustru Birgitta Bägarmakerska, slutcitat. I längderna för 1460 till 62 år omtalas en citat Jöns Bägarmakare, slutcitat. Och 1463 möter vi för första gången Jöns Bägarmakares hustru. Från år 1465 har även änkan Birgitta och hennes verkstad försvunnit i historiens mörker. Åtminstone i döden var kvinnan jämlik mannen, eller som det heter i guldsmedernas skrå från år 1501, 23 och 24 artikeln, citat. Dör en guldsmed, eller hans hustru, är varje ämbetsbroder skyldig att följa dem till graven, vilket är i överensstämmelse med ämbetets stadgar. Den som därutinnan försummar, oaktat han fått bud eller vet om det, böte till ämbetet 2 marker vax utan förskoning. Dör änkan efter en ämbetsbroder skall henne vederföras all den rätt som tillkom hennes make själv. Den som ej gör detta, böte som sagt är om broder, citat. Och när sådana fall inträffar, då är åldermännen pliktiga att beordra yngsta brodern, som senast inkommit i ämbetet, att tillsäga bröderna och systrarna när liket ska bäras upp eller jordas. Slutcitat alltså från guldsmedernas skrå och deras förordningar. Det finns exempel på kvinnor som på annat sätt blev självständiga hantverkare under senmedeltiden. År 1460 möter vi 13 kvinnor som arbetar helt i egen regi. 4 bryggerskor, 1 skrädderska, 1 syltekona, 1 säckpiperska, 2 sömmerskor, 3 väverskor och 1 åderlåterska. Talande nog är det främst med matlagning och inom klädbranschen samt med försäljning av medicin som kvinnorna arbetade. Dessutom fanns det 165 andra skattebetalande kvinnor i Stockholm det året. Det medeltida Stockholm var borgarnas stad, köpmännens och hantverkarnas. Men det fanns gott om icke-borgerliga stadsbor. Det var adelsfamiljer, det var kronan civila och militära personal, det var sjömän, fiskare, daglönare och tjänstefolk. Tillsammans utgjorde dessa grupper redan från början majoriteten av stadsborna. Men det var borgarna som utgjorde kärnan av stadens befolkning. Och det var bara de som hade inflytande över borgmästare och råds beslut. I gengäld var det också bara borgarna som var förpliktigade att betala skatt till staden. Borgarstaden bestod ännu under 1500- och 1600-talen, även om uppluckringen började redan då. Under 1700-talet och 1800-talets första hälft blev situationen allt mer ohållbar med en stor majoritet av befolkningen, såväl bland de fattigare som bland de rikare skikten, stående utanför det borgerliga samhället. Här befann sig arbetsfolk på Barningens textilfabriker, eller icke-borgerliga storköpmän och industriägare vid Skeppsbron i samma sits som meniga soldater och kökspigor på slottet. Först med skråtvångets upphävande år 1846, då arbetsmarknaden gjordes fri, och den politiska kommunalreformen år 1862, gick det borgerliga Stockholm med dess äldre bemärkelse i graven. Men långt dessförinnan hade en majoritet av stockholmarna arbetat inom icke-borgerliga yrken. Så långt Lars Erikssons bok Stockholms historia under 250 år. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje morgon mellan 7 och 8. Ska ta en liten paus nu, klockan är 7:40. Det här är Radio Nacka och vi kommer få en underbart vacker dag, 21 grader, växlande solighet, ingen nederbörd. Just nu en 15 grader här i Nacka. Och Ernesto Cortázar står för musiken. Här är Radio Nacka 99,9. Jag heter Lasse Lundberg och det ser jag bara för min mamma sitter och lyssnar just. Hej mamma. I köket. Klockan är 7:44. Det är en underbart vacker dag här. Det är alltid fint och soligt väder. I alla fall på morgonen, sen blir det lite värre ibland. Här är Ernesto Cortázar, står för musiken. Här ska vi se, jag blir så andfådd. Sprang upp för trappan precis, men... Vi ska ta och kolla vidare i boken också. Lars Eriksson, Stockholms historia under 750 år, fick just lära oss alla de här intressanta titlarna. Jag tycker det var så intressant att kolla in alla titlar som fanns förut. Åderlåterska. Man ser någon som tappar blod på folk. Syltekona. Ja, mitt tips, grundtips är det att det var någon som syltar in mat. Om du vet exakt vad de här titlarna gjorde, eller om du vill vara med i sändning, du kan ringa in hit i programmet. Det är 08 716 4417. Kan man ringa och vara med. 08 716 4417. Under senmedeltiden var slottet Stockholms i särklass största arbetsplats. Läser vi vidare ur boken av Lars Eriksson. Men redan vid mitten av 1500-talet växte kronans örlogsvarv och verkstäder på Skeppsgården fram som en stor arbetsplats på Nedre Norrmalm. Stockholms Skeppsgård blev snabbt landets största varv, större än skeppsgårdarna i Älvsborg, en av Göteborgs föregångare, och större än i Kalmar, Åbo och Viborg. Det var först i och med flyttningen av varv och örlogsbas till det 1680 grundade Karlskrona som Stockholm förlorade denna stora arbetsplats. Till en början drevs verksamheten av kronan, men i början av 1620-talet utarrenderades Skeppsgården, precis som en del annan statlig verksamhet, till privata näringsidkare. Efter ett decennium avbröts de misslyckade arrendeförsöken. Men under 1620-talet var det storföretagaren och vapenspecialisten Antonius Monnier och skeppsbyggmästaren Henrik Hybertsson som arrenderade Skeppsgården, där bland annat regalskeppet Vasa byggdes och sjösattes år 1628. Intill ett myller av verkstäder på Skeppsholmen växte de nya fartygen fram på stapelbäddarna längs Nybrovikens västra strand. Allt medan så många som 400 personer arbetade med att få de nya bidragen till den unga stormaktens flotta färdiga. Under 1600-talet kom en rad nya inslag i Stockholms arbetsliv, bland annat i form av flera tobaksodlingar på malmarna. Bland de större industrierna förekom flera glasbruk. År 1641 fick köpmannen Melchior Jung privilegium på att inrätta ett glasbruk. Följande år byggdes hans hytta på Munkelägret. Men efter en eldsvåda 1652 flyttade verksamheten över till Södermalm, där den pågick till Jungs död år 1678. Än idag minner gatinamnen Stora och Lilla Glasbruksgatan om denna 1600-tals industri. År 1676 grundades ett nytt glasbruk, Nya glasbruket eller glaskompaniet i Klara. Verksamheten flyttade 1688 till Kungsholmen och fick senare namnet Kungsholms glasbruk. På Melchior Jungs glasbruk möter vi en av de första arbetskonflikter vi känner från Stockholms historia. På glasbruket som försörjde runt 30 familjer utfördes arbetet på beting. En osäkerhet som gjorde att många anställda tvingades söka sig andra arbeten för att klara sin försörjning. Detta innebar i sin tur att glasbrukets ledning inte alltid kunde veta säkert när de anställda skulle inställa sig. Eftersom det var dyrt att starta om ugnen så blev motsättningen mellan Melchior Ljung och hans anställda snabbt så djup att Ljung sökte stöd av kommerskollegiet. Som djupast blev konflikten mellan bruket och glasmästaren Hans Frisal år 1684. Bruksledningen avskedade Frisal och begärde då lön för 169 veckor och dessutom betalt för ved- och hyreskostnader. Den norra kännersrätten ogillade båda parternas anspråk. Och Hans Frisal beskrev i ett inlägg hur han såg på saken. Citat: "Det synes mig sällsamt vara att herr Melchior Ljung mig vill tvinga alla mina dagar så som en köpt träl att bliva hos sig, där jag likväl aldrig till någon bättre information och lärdom bliva befordrat. Varmed jag i längden ett stycke bröd kunde förvärva, utan måste, så som mästerparten av de andra gesällerna, gå naken och ligga på rökskullen eller ute i askgraven i glashyttan som jag mest all den tiden jag varit gjort haver, och måste sent om sidor gå och bettla mitt bröd." Slutcitat från Hans Frisal. Här får vi dels en skildring av de vanliga glasbruksarbetarnas förhållanden, men också en inblick i en stolt hantverksmästares rädsla för att proletariseras och förlora sin ställning. Det är fortfarande tidigt på morgonen där för mig. Under 1700-talet växte Stockholms betydelse som handelsstad, och på olika sätt gynnade kronan den svenska rederinäringen. En stor del av de stora Ostindienfararna byggdes på Stockholmsvarven. Många handelsfartyg fick ankra upp på Strömmen när Skeppsbron inte längre hade plats för alla fartyg som angjorde Stockholm. Och därför började man under 1700-talet bygga ut hamnen i Stadsgården på Södermalm. Så långt Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson. Det här är Radio Nacka, klockan är 7.53, en underbart solig torsdag morgon den 3 juni 2004. God morgon. Industrin expanderade i form av de som kallade manufakturerna, som på olika sätt stimulerades av myndigheterna, läser vi vidare i boken här. År 1760 nåddes en kulmen med 463 manufakturer eller företag som totalt sysselsatte nästan 10 000 arbetare. Och detta motsvarade 13,5% av Stockholms befolkning. Räknat i antalet verksamma var Stockholm redan nu i långt högre grad en industristad än en borgerlig köp- och hantverksstad. Den stockholmska industrin stod för en lika stor produktion som resten av den svenska industrin tillsammans. Den i särklass största industrin var länge klädesfabrikerna vid Barnängen på Södermalm. Här arbetade under 1700-talet runt 800 personer med vävning och beredning, medan spinningen utfördes som hemarbete. För att öka tillgången på material inrättades spinnhuset på Långholmen, där kvinnliga fångar fick tvångsarbeta åt Barnängen. På barnhuset på Norrmalm, där föräldralösa eller kriminellt belastade barn var intagna, låg en stor verkstad för tillverkning av grövre vävnader, segelduk och buldansväv. Den goda tillgången på arbetskraft gjorde att lönerna, som till stor del betalade sina turer på själva barnhuset, pressades ned till mycket låga nivåer. En av de många hemarbetande stockholmare som var en viktig kugg i maskineriet för Barnängen och andra industrier var spinnerskan Anna Katarina Öhman. Hon föddes 1744 som dotter till en brandvakt på Södermalm och började sannolikt arbeta i unga år. Hon hann bli 30 år gammal innan hon den 5 april 1774 gifte sig i Katarina kyrka. Mannen var överskärargesällen vid Barnängens klädmanufaktur Mattias Kopp. Familjen både bodde och arbetade på Barnängens område. Och där föddes de 8 barnen, av vilka 3 uppnådde vuxen ålder. Den äldsta dottern, Anna Kristina, började som 15-åring tjäna som piga i andras hem. Familjen levde uppenbarligen på marginalen. För det fjärde barnet, dottern Maria Sofia, blev underhållsbarn hos Allmänna brandhuset från 1785 då hon var 4 år gammal. Det innebar att föräldrarna i 3 år fick 4 riksdaler årligen som bidrag under förutsättning att Maria Sofia bodde hemma. Redan tidigt började Maria Sofia arbeta på Barnängen och 28 år gammal, 1809, födde hon en oäkta son, Carl Olof, som dock avled efter 1 år. Även ett annat av Anna Katarinas barn, den 1791 föddes sonen Carl Fredrik, blev fram till 6-årsåldern underhållsbarn hos Allmänna barnhuset. När maken dog i lungsot år 1796 levde Anna Katarina kvar på Barnängsområdet, men var så orkeslös att hon inte kunde delta i produktionen. År 1804 avled Anna Katarina Kopp 60 år gammal i vattusot och begravdes i Katarina församling. Jordfästningen bekostades av fabrikören Herpell på Barnängen. Där stänger vi boken för idag. Lars Eriksson, Stockholms historia under 150 år. Det här är Radio Nacka, heter Lasse Lundberg. Finns här varje vardag morgon mellan 7 och 8. Men nu är klockan strax 8, om en halv minut ungefär. Ansvarig utgivare, Radioföreningen Nacka. Och tyvärr har inte sändningarna fungerat de senaste dagarna på radiolars.com. Ja, vi vet inte, det är något fel med de här servrarna och internetprovidern här. Däremot fungerar musikkanalen fortfarande. Om man vill höra musik så kan man gå till radiolars.com. Jag säger god morgon, vi hörs igen imorgon. Hej då.